بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فوتشترت قوينهم بوكن جوامع الأخبار أبي إمام السعدي رحمه الله تعالى در هن هار سملت 99 stycken حديثر som ligger ut en grund i islam. Och vi har kommit fram till hadith 27. Och där så säger författaren att Abu Huraira radiyallahu anhu har berättat och säger Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Siyami thalathati ayam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Muttafaqun alayh. I denna hadith så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att min älskade vän, och ordet khalil betyder här yani en person som står en väldigt nära. Min älskade vän, och han menar här profeten sallallahu alaihi wasallam, gav mig tre stycken wasaya, tre stycken råd som han ville att jag skulle hålla fast vid. Att fasta 3 dagar varje månad, och att be 2 rakat duha, och att göra witter innan jag sover. Här säger Imam Sa'di att dessa råd som profeten alaihissalam gav till Abu Huraira är generella. Vi har den här principen i islam att om profeten Muhammad alaihissalam säger någonting till en person så är det riktat till alla. Den generella bestämmelsen att det han säger till en gäller för alla. Om det inte finns ett bevis på att det här är specifikt för denna individ. Så han fick här 3 stycken mycket, mycket fina råd att hålla fast vid. Och dessa 3 råd, det var det första att fasta 3 dagar varje månad. Att fasta 3 dagar varje månad. Och han menar här frivillig fasta, sunna fasta. Den som fastar 3 dagar varje månad får belöningen som att han har fastat hela året. Den som fastar 3 dagar i månaden, han får belöningen som att han har fastat oavbrutet. Oavbrutet varenda dag. Varför? Vad är beviset på det? Nej. För att varje god gärning man gör 10 dubblas. Belöningen 10 dubblas. Så en dag blir 10 dagar. 2 dagar, 20 dagar. 3 dagar, 30 dagar. Så fastar man 3 dagar så får man belöningen som att man har fastat 30 dagar. Mashallah. Så subhanallah, det som fastar 3 dagar varje månad kommer på domedagen som att han har fastat hela livet. Och man gör det kontinuerligt varenda månad. Mashallah. Och här finner vi också hur islam har underlättat. Du kan uppnå någonting stort genom att göra någonting litet. Eller hur? Att fasta 3 dagar i månaden, är det mycket? Nej, det är någonting litet. Men belöningen är otroligt stor. Vilka 3 dagar ska man fasta? Det kan vara vilka 3 dagar som helst. Men det finns vissa dagar som är bättre att fasta frivilligt fasta på än andra. Som till exempel vilka dagar? Måndag och torsdag. Och om man vill fasta 3 dagar i rad så finns det också 3 dagar under månaden som är bättre än andra. Ayyam al-Bidh. 13, 14 och 15. Av varje muslimsk månad. Och det är när det är fullmåne. Det är mitten på månaden. De vita dagarna. De kallas för de vita dagarna. Men egentligen betyder det de dagarna där natten är vit, där det är fullmånen. Så natten, eller den 13, 14 och 15 av varje månad. Och kan man inte så kan man fasta vilka dagar som helst. 3 dagar från varje månad. Nej. Och sen så sa han det andra rådet, wa raka'ati ad-duha, och att be 2 rakat duha. Duha betyder här förmiddag. Och det finns en sunnabön i islam som kallas för Sunna av duha, duha bönen. Det är en rekommenderad bön. Och det har nämnts många, många hadither i dygden av att be denna salat. Att be salat av duha. Dess tid är från det att solen har gått upp, den är helt och hållet, typ en kvart efter att solen har gått upp, tills strax innan dhuhr går in. Det här är tiden för duha. En kvart efter att fajr har gått ut, yani solen har gått upp, tills strax innan salat dhuhr. Okej? Det här är tiden för duha. Yani 9 på morgonen, 10 på morgonen, 10:30, 7:30 på morgonen. Allt det här är tid för duha. Ja. Och duha-bönen kan vara 2 raka. Det kan vara 4, det kan vara 6 och det kan vara 8 raka. Och de lärde har olika åsikter beträffande om det är rekommenderat att ständigt be den här bönen. Vissa lärde säger att det är någonting man ska be ibland. Andra lärde säger att det är någonting som är sunna att be, yani kontinuerligt. Du kan be den varenda dag. Och det finns många, många hadither som bevisar just dygden av att be salat al-duha. Det finns en mycket stor belöning i att be denna salat. Författaren nämner en hadith där profeten Muhammad a.s. sa att varje morgon så måste människan göra sadaqa på sina 360 leder. Människan har 360 leder eller ben i kroppen som alla behöver sadaqa. Yani att vi har dessa leder, dessa ben fungerande i kroppen är en ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala, en gåva. Och varje gåva måste man tacka för, eller hur? Och hur tackar man Allah subhanahu wa ta'ala? Genom att visa tacksamhet och också genom att göra goda gärningar. Taib. Så här så sa profeten al-Islam att människan måste varje dag då göra sadaqa på sina 360 kroppsdelar. Och så sa han, varje tasbih är en sadaqa. Att säga subhanallah är en sadaqa. Varje tahmid, att säga alhamdulillah, är en sadaqa. Varje takbir, att säga Allahu Akbar, är en sadaqa. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda är en sadaqa. Och vad som ersätter allt detta är att be 2 raka duha. Ja. Och denna hadith finns i muslim. Så mashallah, du måste göra 360 goda gärningar om dagen som en tacksamhet för den ni'man du har fått. Men om man vill underlätta för sig själv och göra allting på en gång, så kan du göra 2 raka duha. Då har du gjort sadaqa till hela kroppen. Mashallah. I en annan hadith Qudsi så säger Allah subhanahu wa ta'ala, människa, be till mig 2 raka på förmiddagen, så kommer jag att ta hand om dig under resten av dagen. Eller i slutet av dagen. Så mashallah, om man ber 2 raka duha eller 4, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skydda dig och ta hand om dig resten av dagen. Så det är en väldigt fin salat att göra. Salat al-duha. Och det som är bra med den här bönen, det är att oftast, eller inte oftast, men ibland den här tiden, så har man faktiskt ingenting annat att göra. Eller hur? 10 på morgonen. Och man är oftast pigg den här tiden. Man har, till skillnad från att be på natten, kanske kan vara man är trött och så vidare. Men 10 på morgonen, mashallah, du är som piggast, eller hur? Och starkast. Så att det är en väldigt lätt salat att göra. Du ber 2 raka eller 4 på morgonen, mashallah. Och det sista rådet som Abu Huraira fick, det var att han skulle be witter innan han sov. Att be witter innan han sov. Författaren säger att be witter är sunna muakkada. Det är en starkt rekommenderad sunna som profeten a.s. uppmanade till. Och profeten a.s. bad witter konstant, vare sig han var bofast eller på resande fot. Och det minsta witter man kan be är en raka. Man kan be också 3 eller 5 eller 7 eller 9 eller 11 raka. Och man kan be dem med en salam, eller så kan man göra 2 raka åt gången. Yani det finns olika sätt att be witter på. Lättaste och kortaste witter är att efter Isha du bara ber en raka. Du vill sova till exempel, du ber en raka och går och lägger dig. Det är witter. Du har gjort din witter. Vad som är bättre är att be 3. Du ber 3 witter. Och det kan bes på 2 sätt. Antingen att du ber 2 raka sunna och så gör du teslim. Och sen står du upp och ber en raka och gör teslim. Eller du ber 3 raka direkt. Men om du ber 3 raka direkt så ska du inte göra tashahud i andra raka. Utan du ber 1, 2, 3 och sen tashahud. För det finns en hadith som förbjuder att man liknar witter vid maghrib. Så därför ska man inte be 3 som maghrib. Om du ber dem ihop så ber du dem med en tashahud i slutet. Man kan också göra 5 witter. Du kan be 2, 2 och sen 1. Eller 5 på raken. Eller 4 på raken och sen 1. Det finns massa olika sätt att be på. Man kan göra 7. Du ber 2, 2, 3. Eller 5. Vad blir det? 5. Nej, vad säger jag? Ja, precis. Inte 5 utan 4 och sen 3 och så vidare. Så att det finns olika sätt att be witter på. 7, 9, 11 raka. Och profeten alaihissalam bad aldrig mer än 11 raka som Aisha sa radiyallahu anha. Vare sig i Ramadan eller utanför Ramadan. Så det är det som är sunna. Och här så gav profeten alaihissalam Abu Huraira rådet att be witter innan han sover. Och det har nämnts i en hadith att den som känner sig säker att han kan vakna i slutet på natten, så är det bättre för honom att be witter i slutet på natten, den sista tredjedelen av natten. Men den som är osäker på att han kommer att vakna, så är det bättre för honom att han ber innan han sover. Alhamdulillah, allt är khair. Och tiden för witter är från Isha till Fajr. Det är tiden för witter. Och den bästa tiden är att be dem i slutet på natten. Så 3 mycket lätta råd. Vilka 3 råd var det som Abu Huraira fick? Och som också är råd till oss. Någon som kommer ihåg? Vilka var de här 3 råden?
Fasta
3 dagar varje månad. Be witter innan du sover. Och att be salat och duha. Kommer ni ihåg? Aye, Juan. Du måste hänga med här. 3 lätta råd. Att fasta 3 dagar varje månad. Att be 2 raka duha. Och att be witter innan man sover. Mashallah. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där så säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna din yusrun, walan yushada din ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa ruha wa shay'un min ad-dulja. Muttafaqun alayh. Wa fi riwaya wal qasdu tablughu. Idhan hadithu sayyid rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna ad-din yusrun, religionen är lätt, och ingen tar religionen för hårt förutom att den kommer att krossa honom. Fasaddidu wa qaribu, så gör det ni ska, och kan ni inte, eller försök så gott ni kan. Wa abshiru, och vänta på någonting gott, och sök hjälp med detta på morgonen, på kvällen och en del av natten. Bukhari Muslim. Och en annan hadith som liknar denna: Al-qast tablugu, medelvägen kommer hjälpa er att nå ert mål. En väldigt, väldigt viktig och aktuell hadith som författaren här nämner. Och han säger ma a'zamu hadha al-hadith. Yani vad är mäktigare än denna hadith? Den är otroligt viktig. Wa ajma'ahu lil-khayr wal-wasaya an-nafi'a. Och denna hadith omfattar allting gott och alla nyttiga råd och alla nyttiga principer. I denna hadith så säger författaren, så lägger profeten alaihissalam ut en väldigt viktig grund i våran religion. Profeten alaihissalam lär oss en viktig grund i våran religion. Och det är när han säger ad-dinu yusr. Religionen är lätt. Och det här ska vi alltid minnas. Islam är lätt. Den som säger någonting annat ljuger och har inte förstått sig på islam. Taib. Ad-dinu yusr. Och sen så säger han ad-dinu yusr omfattar hela islam. Alla dess aspekter. Islam är lätt i sin aqida. Det muslimen måste tro på. Dess dogmer. Islam är lätt i sin ibada, i sin dyrkan. Islam är lätt i dess muamala och akhlaq och adab. I dess moral och beteende. En islam är lätt på alla sätt. Till exempel aqida. När det kommer till den islamiska trosuppfattningen så är den väldigt lätt att ta åt sig och att tro på. Och logisk. Och den överstämmer med människans intellekt. Att tro på Allah, skaparen. Att han har rätt att dyrkas. Och att man ska inte dyrka någonting annat vid hans sida. Är det svårt att acceptera? Nej, det är lätt att acceptera. Eller hur? Att tro på hans änglar. Att tro på hans uppenbarelse. Som han sände för att visa människan vad han vill av oss. Att tro på hans sändebud. Som också förmedlade hans budskap till oss. Det är lätt. Att tro på ett nästa liv. Där människan belönas för det hon gjorde i detta liv. Eller straffas för det hon gjorde i detta liv. Att tro på ödet. Att Allah subhanahu wa ta'ala är allvetande. Att Allah azza wa jalla har bestämt allting. Allt det här är väldigt lätt att acceptera. Ingenting svårt. Till skillnad från andra religioner. Där det finns trosuppfattningar som inte ens deras lärda förstår sig på. Som i kristendomen, en av de mest grundläggande saker att tro på treenigheten. Du kan aldrig hitta en kristen som kan förklara treenigheten till dig på ett logiskt sätt. Det går inte. Att förklara att Gud, han är en men han är tre. Han är fadern, heliga anden och sonen, allt i ett. Det går inte. Att förstå sig på. Eller hinduismen. Där man ska tro på tusentals gudar. En gud för allting. Subhanallah. Vem kan acceptera någonting sånt? Eller hur? Det är sjukt. Eller att kossor, gudar och heliga. Det går inte att acceptera. Det överensstämmer inte med människans fitra. Och så vidare och så vidare och så vidare. Alhamdulillah, islam är en lätt religion och en logisk religion. När det kommer till dess aqida, det man ska tro på, så är det lätt. Ingenting svårt, ingenting komplicerat. Samma sak när det kommer till ibada, när det kommer till våran dyrkan. Det är också lätt. Om vi tar, som författaren nämner här, islams fem pelare. As-salah, bönen till exempel. Eller innan bönen. Att bli muslim, är det svårt? Ja? Är det svårt att bli muslim? Nej. Det är lätt, alhamdulillah. Du säger en mening. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alltså, du är muslim, mashallah. Taib. Vad kommer sen? Bönen. Du ska be fem gånger om dagen. Det här är lätt. Det är fem böner. Varje bön är kanske fem minuter. Du har ett dygn av 24 timmar. Och av dessa 24 timmar skulle du be kanske en halvtimme. Är det mycket begärt? Nej. Och inte bara bönen aslan, det är inte många böner. De är också utspridda under dagen. Och de alla skulle vara på samma tid, kanske det skulle vara lite jobbigt. Men alhamdulillah, de är utspridda under dagen. På morgonen, middagen, eftermiddagen, solnedgången och natten. Alhamdulillah, för att underlätta ännu mer. Så bönen är lätt, mashallah. Och inte bara att bönen är lätt. När det blir svårt för dig så blir bönen ännu lättare. Till exempel, du är på resande fot. Vilket kan vara jobbigt. Att du ska be på en båt, på ett flygplan och så vidare. Alhamdulillah, Allah har underlättat ännu mer. Dessa fem böner, du får slå ihop Dhuhr, Asr och Maghrib och Isha. Och du får förkorta dem. Mashallah. Till och med om du är bofast hemma, du är sjuk. Och det är jobbigt att be på dess tid, du får slå ihop bönerna. Dhuhr, Asr och Maghrib och Isha. Mashallah. Du ska be ståendes. Kan du inte, be sittandes. Kan du inte, be liggandes. Otroligt lätt att utföra dessa fem böner. Och ingen kan komma och säga att det är någonting svårt. Vad har vi sen? Zakat. Zakat som betalas av de rika till de fattiga. De fattiga behöver inte betala zakat. Och om de fattiga skulle behöva betala zakat skulle det vara svårt, eller hur? Någonting de inte kan. Men alhamdulillah, Allah kräver inte mer av människan än vad hon kan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Zakat betalas av de rika till de fattiga. Hur många gånger om året? En gång om året. Mashallah. Hur mycket ska du betala av din rikedom? 2,5%. Hur mycket får du behålla? 97,5%. Är det mycket begärt? Det är en liten summa som inte skadar din rikedom. Men en liten summa som också gynnar de fattiga. Mashallah. Eller hur? En person som har 100 000, han ger 2,5 tusen. Det har inte skadat hans rikedom. Han har kvar 97,5 tusen. Men för en fattig person så är 2,500 mycket pengar. Eller hur? Så subhanallah, kolla på hur islam har underlättat för människan. Och det kallas också för zakat. Som kommer från ordet yani, på arabiska tazkiya, att rena någonting. Pengar, zakat renar dig från dina synder. Och zakat renar också dina pengar och ger baraka i dina pengar. Och profeten alaihissalam, han sa: "Ma naqasat sadaqa min mal." Aldrig har pengar minskat, eller aldrig har sadaqa minskat någons pengar. Så sadaqa egentligen, du skänker men du får tillbaka. Och Allah välsignar dina pengar och rena dina pengar och rena dig från synder. Zakat är lätt. Siyam, att fasta i Ramadan. Du fastar en månad av 12 månader. 11 månader behöver du inte fasta. Lätt, eller hur? Tayyib, då kanske någon säger, men vadå, jag kan inte fasta, jag är sjuk. Vad säger vi då? Du behöver inte fasta. Kan du inte fasta, behöver du inte fasta. Den som är sjuk eller resande, kvinnan som är gravid eller ammar, behöver inte fasta. Är du sjuk, en sjukdom som sen går över, så tar du igen fasta. Är du kroniskt sjuk, så kan du istället mata en fattig för varje dag. Och du behöver inte fasta. Så Allah har underlättat. Och sen har vi hajj. Att vallfärda till Mekka. Hur många gånger om året? Hur många gånger i livet? En gång i livet. För vem? För den som kan. Liman istata'a ilayhi sabila. För den som har möjlighet. Möjlighet ekonomiskt, hälsa och att vägen dit är säker. Har du inte ekonomisk möjlighet, har du inte hälsa, är vägen dit fylld av faror, så behöver du inte åka. Alla kräver inte mer av dig än vad du kan. Så kolla här hur islam är lätt. Och sen en annan viktig sak. Vi har de här fem pelarna i islam. När du utför dem så går allting gott tillbaka till dig också. Det är du som tjänar på det. När du ber, du tjänar på att be. Det är du som får belöning. Det är du som mår bättre. När du betalar zakat, du tjänar på det. Allah ger baraka i dina pengar. När du fastar, du tjänar på det. Allah gör dig till en bättre människa. Allah ger dig taqwa. Allah renar din kropp. Allah gör dig mer ödmjuk. När du gör hajj så får du också ut mycket khair. Den här resan som är en resa som kommer att gynna din religion och dina världsliga angelägenheter. Liyashhadu manafi'a lahum. Som Allah säger om hajj, för att de ska bevittna och yani få uppleva saker som kommer att gynna dem i deras religion och i deras världsliga angelägenheter. Och sen säger han också att resten av islams plikter är otroligt lätta. De är otroligt lätta. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah vill göra det lätt för oss och Allah vill inte göra det svårt för oss. Ja. Så det här är en viktig princip i islam, att islam är lätt. Taib, islam är lätt. Han nämner också här att om vi kollar på de plikterna som vi har och som vi utför varje dag, de här formerna av dyrkan, så finner man också att som muslim så kan man efterlikna den bästa människan. Profeten Muhammad alaihissalam, som utförde dessa former av dyrkan på bästa sätt. Han utförde dessa former av dyrkan på bästa sätt. Det är möjligt för dig som människa att försöka efterlikna profeten Muhammad alaihissalam, så att du dyrkar Allah på bästa sätt samtidigt som du upprätthåller ett familjeliv. Du har ett arbete. Du har skyldigheter mot dina föräldrar, mot dina barn, på arbetet, skolan och så vidare. Yani det går att leva ett vanligt liv. Att vara en jättebra muslim och samtidigt upprätthålla en jättebra familj. Göra sina skyldigheter. Att vara en bra person på jobbet, i samhället och så vidare. Inte som i vissa religioner att om du vill vara en jättebra människa så måste du låsa in dig i ett kloster. Du måste gå och bli en munk till exempel. Och du kan inte gifta dig, du kan inte jobba och så vidare. Utan du måste bara fokusera på religionen. Nej, alhamdulillah, islam har underlättat. Eller hur? Profeten Muhammad al-Islam, han var den bästa människan som dyrkade Allah på bästa sätt. Trots det så var han med sin familj, tog hand om sin familj, han hjälpte till i samhället och så vidare. Så alhamdulillah, islam har underlättat på detta sätt. Namn. Och så säger han här en viktig sak. Men för dem som gör det svårt för sig själv och tvingar sig själv att göra saker som profeten al-Islam inte gjorde, som han varken sa eller lärde sin umma eller hänvisade dem till, utan personen överdriver i religionen och han överdriver i sin dyrka. Den här personen kommer att bli krossad av religionen. Det kommer att övervinna honom. Och det kommer att sluta med al-ajz wal-inqita. Han kommer att bli, vad säger man? Eller han kommer inte klara av det. Och han kommer att ge upp. Som profeten sa alaihissalam, walan yushada din ahadun illa ghalaba. Att ingen tar religionen för hårt förutom att den kommer att övervinna honom eller krossa honom. Så den som tar religionen för hårt och extremt och inte tar medelvägen kommer att övervinnas av religionen och kommer att gå bakåt. Så därför beordrade profeten alaihissalam att man ska gå medelvägen. Den här punkten är väldigt, väldigt viktig. Islam är lätt. Det är den första lärdomen. Den andra lärdomen, att om man inte nöjer sig med den lätta islam, utan man vill överdriva, man vill vara extrem och man vill göra mera än vad islam har kommit med, gå över gränsen, så kommer man att krossas. Man kommer inte att klara av det. Man kommer inte att stå ut. Och det kan resultera i att man kanske lämnar religionen helt och hållet. Må Allah skydda oss. Eller att personen från att vara jättehård blir jättesoft. Subhanallah. Och här vill jag att vi reflekterar. Profeten alaihissalam sa att ingen tar religionen för hårt förutom att han kommer att krossas. Han kommer att övervinnas av religionen. Och han sa i en annan hadith i Sahih Muslim, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. De extrema kommer att gå under, de extrema kommer att gå under. Och han sa också iyyakum walghulu, jag varnar er för extremism. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum alghulu fi ad-din. För det var extremism som fick dem innan er att gå under. Så profeten alaihissalam har varnat oss för att vara extrema. Och de lärde sig att extremism kan vara i två aspekter. Det kan vara att man är extrem och man överdriver i sin trosuppfattning. Och det kan vara att man är extrem i sina gärningar. Och här, subhanallah, när man kollar på de sekter som har halkat. I islam så har vi Ahlul Sunna och vi har Ahlul Bidda. Folket som följer sanningen och folket som har avvikit från Sunna och fallit in i Bidda. Okej? Och dessa folket av Bidda är av olika grader och nivåer. Om man kollar på vad är det som har fått dem att avvika från Sunna, så är det oftast en av dessa saker. Eller det är en av dessa saker. Att de har överdrivit när det kommer till trosuppfattning, eller de har överdrivit i sin dyrkan. Subhanallah, medan Ahlus Sunna wal Jama går medelvägen. Och vi kan ta lite exempel. Till exempel sufister. De har halkat, för de har överdrivit när det kommer till sin trosuppfattning gällande profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och al-awliya. De har höjt profeten till en nivå över hans nivå, där de har gjort det tillåtet att man går till exempel och gör dua till profeten alaihissalam. Eller man använder honom som en medlare. Man gör wasila, tawassul till profeten alaihissalam. Det är fel. Eller man överdriver i sin tro att profeten Muhammed alaihissalam är skapad av ljus. Hela jorden skapades för honom. Han har kunskap om det fördolda. Han har inte dött. Han kan komma och vara bland oss. Det finns de som tror såna här saker. Då har man överdrivit i sin tro. Profeten Muhammed alaihissalam, han varnade för detta. Han sa upphöj inte mig så som kristna upphöjde Isa ibn Maryam. Säg att jag är Abdullah wa Rasuli. Jag är Allahs slav och tjänare. Qul inna ma ana basharun mithlukum. Allah säger till profeten Muhammed alaihissalam, säg jag är en människa som er. Skillnaden, han har fått uppenbarelse. Så man ska inte överdriva och tro massa saker som saknar bevis. Det finns inga sahih bevis från Koranen eller Sunna som tyder på det som de påstår. Och det här är väldigt farligt när man går till den här extremen. Och det finns många, många exempel beträffande detta. Sen har vi andra sekter som har blivit extrema när det kommer till Ahlul Bayt, profetens familj alaihissalam. Och de dyrkar profeten Muhammeds familj alaihissalam. Och de pratar illa om sahaba. Det är också en extrem, eller hur? Sen har vi de som har gått till extrem när det kommer till takfir. Som khawarij. Som är ett av ummans största problem idag. Al-Khawarij. Den sekten som profeten Muhammed alaihissalam beskrev som helvetets hundar. Och han beskrev dem just med extremism. Att de kommer att göra mer salah än sahaba. De kommer läsa mera Koran än sahaba. De kommer att fasta mera än sahaba. Men han sa att de är de värsta av folk under himlen. Vart ni än finner dem så ska ni kriga mot dem. Den bästa av folk är de som strider mot dem och de som blir dödade av dem. Han sa, om jag lever så skulle jag strida mot khawarij. Och han sa, kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar. De är helvetets hundar, de är helvetets hundar, de är helvetets hundar. Och den här sekten finns idag, al-khawarij. De kallar sig för Daesh, ISIS, al-Qaida. Och vad gör de för någonting? De gör takfir på muslimer. Om du inte är med dem, du är kafir. Ditt blod är halal, dina pengar är halal. Och det är det resulterar i vad? Det vi kan se idag i den muslimska världen, katastrof och kaos. Självmordsbomber, vart? Bland muslimer. Det är haram med självmordsbomber mot kuffar också. Vi får inte ens gå och göra självmordsbomber mot en kafir armé. Självmord är haram i islam. Ännu värre mot civila. Ännu värre mot muslimer. Subhanallah. En person spränger sig själv och dödar muslimer och tror att han är shahid. Att han ska gå till Jannah och få 73 hur al-ayn. Subhanallah. Var finns det här i islam? Att du dödar muslimer, tar självmord, du ska gå till Jannah. Subhanallah. Profeten Alisam, vad sa han om den som tar självmord? Var är han någonstans? I helvetet. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om den som dödar en muslim? Om jag tar mu'minen, muta'ammiden. Den som dödar en muslim med flit. En troende med flit. Fajazawuhu jahannam. Hans destination är helvetet. Hur länge? Khalidan fiha. För evigt. Wa ghadiba Allahu alayhi. Han får Allahs vrede. Wa la'anahu. Allahs förbannelse. Utöver detta, wa addalahu 'adaban 'azima. Allah har förberett ett enormt straff för honom. Vadå jannah, vadå shahid? Subhanallah. Och profeten alaihissalam, han sa just om khawarij i Bukhari, yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan. De kommer att lägga sin fokus på att döda folket av islam. Och de kommer lämna kuffar. Subhanallah. Och det här kan man se idag. Och de har sagt det själva ISIS, att de största fienden det är en murtaddin. Vilka är murtaddin? Det är de som inte är med dem. Ja, ni folket i Syrien och alla andra grupper som krigar mot Bashar och så vidare. De är murtaddin, men kuffar, de är inte muslimer. Enligt dem, deras sjuka aqida. Subhanallah. Så de lägger all fokus på att döda muslimer. Det är sjukt. Och samma sak med Al-Qaida och så vidare. Om ni kollar på statistik så har majoriteten av deras attacker utförs mot muslimer. Så Allah al-Musta'an, de är otroligt farliga. Men det jag vill komma till är att det är just den här extrema. Att man har gått till överdrift när det kommer till exempel takfir. Det finns i islam att vissa saker tar människan ut ur islam. Gör man de här sakerna är man inte längre muslim. Men det är en väldigt känslig fråga. Och det är inte för vem som helst att säga han är muslim, han är kafir, han är murtad, han ska dödas. Det här är för ulema. Om en person har gjort någonting sånt här, han ska tas inför en domstol, man ska ge honom nasiha, man ska försöka få honom tillbaka. Inte bara dela ut takfir på folk, som att det vore gåvor. Eller takfir biljumla, en grossist takfir. Hela regeringen är kuffar, hela armén är kuffar. Det här finns inte. Det är väldigt farligt att kalla en muslim för kafir. Så de har gått till den extrema graden av att göra takfir på muslimer. Och sen extremism när det kommer till jihad. Och till att döda. Att man har börjat göra jihad mot muslimer, mot kvinnor och barn och självmordsbomber och så vidare. De är extrema, förstår ni? Och så har man den andra extremen som säger att typ ingen är kafir. Typ gör vad du vill och tro vad du vill. Ja? Bara kärlek och det finns ingen takfir eller någonting. Allt är halal och allt är lugnt och så vidare. De som tar religionen för lätt. Det är också fel. Utan man ska ha den här medelvägen. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Alla säger att på så vis så gjorde vi er till ett samfund som går medelvägen. Vi är en umma som går medelvägen. Vi är inte extrema, utan vi tar medelvägen. Och det var det som profeten sa i denna hadith, alaihissalam, والقصد القصد تبلغو. Gå medelvägen, så kommer ni att nå er destination. Yani, går man medelvägen i islam, så kommer man att klara sig. Och man kommer att nå sin destination. Är man extrem så kommer man att krascha och man kommer inte att nå sin destination. Och det har nämnts i vissa hadither som ett exempel att den extrema är som personen som är resande på en kamel. Han har en destination, han kanske måste genom öknen eller någonting. En resa som kanske tar flera dagar. Om personen bara rider oavbrutet, rakt ut i öknen, utan att vila, utan att låta kamelen vila, utan att låta kamelen dricka. Vad kommer hända? Kamelen kraschar mitt i öknen, kanske dör. Du står där mitt i öknen, du kan inte gå tillbaka, du kan inte nå ditt mål, och du kommer också att dö. Men om du reser lugnt, du stannar, vilar, låter kamelen dricka, slappna av, lasta av, lasta på så att kamelen får styrka. Samma sak efter en dag, då kommer du nå din destination. Du tar det lugnt, du tar din tid under resan. Förstår ni? Och samma sak med islambröder. De som är extrema kommer att krascha. Och det här är någonting vi själva har sett. Vi har bevittnat detta. Och även om jag säger att jag inte har bevittnat det, så räcker det med att profeten Al-Islam har sagt det. Och ulema säger att det här är ett bevis på att han är en sann profet. Ingen är extrem i religionen förutom att det kommer att gå tillbaka på honom. Hur många människor har vi inte sett som blev muslimer, som började praktisera, och de blev superhårda, eller super, de ville göra allting i religionen. Ibland det kan vara att de överbelastar sig själva med saker som är bra. Men det är inte, de är inte på den nivån i islam. Att han blev muslim och sen efter en vecka ska han börja fasta varannan dag. Han ska börja be flera timmar på natten. Han ska sitta och läsa Koranen flera timmar om dagen. Han ska göra det och så vidare. Det blir för mycket för honom. Och shaitan ibland, han är på. Gör mer. Och till slut springer han in i väggen och han kraschar. Det här har vi sett. Så man ska ta det lugnt i religionen. Och när jag säger att ta det lugnt i religionen, jag säger inte att du behöver inte be dina salat, utan du ska inte be sunna, du ska inte fasta sunna, nej. Men kolla vad du klarar av. Vad är din nivå? Vissa människor är sin natur starka. De är vana att sitta och läsa böcker flera timmar om dagen. Då kan du läsa islamiska böcker flera timmar om dagen. Men en person som kommer från en bakgrund, han har aldrig öppnat en bok i sitt liv. Kan han sitta och läsa böcker flera timmar om dagen? Nej. Eller hur? Och även när det kommer till gärningar. Folk dras åt, gärning, vissa gärningar är lättare än andra. En person kanske har lätt för att fasta. En annan person kanske har jättesvårt för att fasta. En person kanske har jättelätt för att be. Den andra personen har svårare för att be. Sunna böner och så vidare. Så man kollar vilka frivilliga gärningar som passar just dig. Och man tar lite kanske det som passar din nivå. Och sen försöker man att jobba sig uppåt. För hellre att du går sakta men säkert, än att du bara rusar fram och sen ner för stupet och sen ingenting mer. Eller hur? Målet är inte att vi ska dyrka alla max till slutet av december. Nej, målet är att du ska dyrka alla på medelvägen tills den dagen du dör. Förstår du? Tills du blir 80 år, 90 år, 70 år, 60 år. Det är det som är målet. Och det är det vi ska försöka att uppnå. Så det är jätteviktigt det här, att man försöker att ta medelvägen. Som profeten Al-Islam sa här, Al-Qastu tablu. Då kommer ni att nå er destination. Men är man extrem, chalas, du kommer inte nå din destination. Du kommer vara som den här mannen som bara rider ut med kamelen i öknen och bara kraschar och dör av törst. Förstår ni? Och det här är inte jag som säger. Vem är det som säger detta? Att den som är extrem kommer att gå under. Vem sa det? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och Allah säger också att vi inte ska vara extrema. Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Han säger, folket av boken var inte extrema i religionen. Och det här är också till oss. När Allah säger, de ska inte vara extrema, då ska inte heller vi vara extrema. Och profeten alaihi wasallam sa att det var extremism som fick dem att gå under. Judarna, ni vet, de blev jättehårda. De gjorde religionen svår för sig själva. Ni vet, känner till deras matregler och massa saker var jättesvårt för dem själva, eller hur? Subhanallah. Och sen, kristna till andra extremen. De tog religionen för lätt. Allt bara kärlek och Jesus är kärlek och vänd andra kinden och älska din nästa. Alltså, det finns inget allvar i religionen, förstår ni? Ingen haram, ingenting. Allt bara halal. Gör vad ni vill, om du tror på Jesus, du går till Jannah. Förstår ni? Det är också en annan extrem. Utan islam, medelvägen. Vi är inte extrema och vi tar inte religionen för lätt. Utan man går medelvägen. Och sen så sa profeten alaihissalam ett annat väldigt viktigt råd. Han gav oss rådet med ett tesdid och al muqaraba. Och han sa fasaddidu, fasaddidu wa qaribu. As-sadad betyder att man gör det som är rätt och att man säger det som är rätt. Att man går den rätta vägen. Al-isabatu fil aqwali wal af'al min kulli wajh. Att man försöker att göra de saker man är beordrad med på det bästa sättet. Saddidu. Yani utför din salat på bästa sätt. I rätt tid och på det sättet som profeten al-islam har lärt oss. Fasta på bästa sätt. Zakat på bästa sätt och så vidare. Yani försök att utföra saker och ting på bästa sätt. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit al-ihsan på allting. Yani om du gör någonting, gör det bra. Itqan, ihsan. Fuska inte. Be inte slarvigt. Fasta inte slarvigt. När du jobbar på ditt arbete, fuska inte. Slarva inte. Sopa inte saker under mattan. Var inte den typen. Utan var den som när du jobbar bra. Förstår du? När du är borta från jobbet, det blir kaos. Ah, han är inte här, det blir kaos. Förstår du? Du, yani, som de säger, make yourself needed. Var den som folk är i behov av. Förstår du? Så att fuska inte. Utför saker och ting på bästa sätt. Och speciellt när det kommer till islam. Ta religionen på allvar. Saddidu. Det här är det första rådet och det bästa. Al-ihsan, att man gör saker och ting på bästa sätt. Waqaribu. Kan du inte göra saker och ting på bästa sätt, så försök åtminstone att komma nära. Det händer ibland att man inte kan. Kanske du inte har den fysiska möjligheten. Eller kanske du inte har den iman som krävs. Du har inte den här jihad nafs som krävs för att utföra en viss gärning. Men försök i alla fall. Förstår ni? Tappa inte hoppet. Kan du inte göra gärningen fullt ut, försök göra så mycket du kan. Som det här med salat till exempel. Du orkar inte be 11 raka på kvällen. Ja, alltså, be 3. Be 1. Gör det du kan igen. Försök komma nära i alla fall. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Gör det så gott ni kan. Eller ni försök så gott ni kan. Fattaqullaha mastata'tum. Lyd Allah så gott ni kan. Ja. Ja. Så det här är en väldigt viktig princip, att man då gör det som är rätt, och man, kan man inte så försöker man åtminstone. Man är gärna kämpar och försöker att uppnå det som är rätt. Och han nämner också här hadithen där profeten sa alaihissalam: "Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru." När sahaba skulle iväg och kalla folk till islam, så sa profeten alaihissalam: "Underlätta och gör det inte svårt för folk. Och ge dem glada nyheter och skräm inte iväg dem." Och den här hadithen är Bukhari och Muslim. "Yassiru wa la tu'assiru." Yani underlätta för folk inom islams ramar. Var inte hård, extrem mot folk och belasta dem med saker som de inte behöver göra. Yani underlätta inom islams ramar. "Yassiru wa la tu'assiru." Och gör det inte svårt för folk. "Wabashiru wa la tunaffiru." Och ge folk glada nyheter. Och skräm inte iväg folk. Det är också viktigt när man gör dawa till släktingar, till nära, till kära, till vänner. Att man verkligen lyfter fram islams vackra sidor. Islam har bara vackra sidor. Men de vackraste av islams sidor. Och att man underlättar religionen inom islams ramar. Till exempel någon säger: "Ska jag börja?" Du har någon som inte praktiserar, han ber inte. Då behöver du inte säga till honom: "Om du börjar be, vet att du måste be alla sunna böner. Du måste be, inte bara 5, du måste be 12 sunna, du måste be qiyam al-layl, du måste be duha-bönen. Ja? Du måste be alla salat i moskén, du måste åka till Uppsala moskén från gott söndag." Ja, du gör jättesvårt för honom. Varför ska jag be för, eller hur? Det blir för svårt. Underlätta. Ja, det räcker för dig, börja be dina 5 salat. Alhamdulillah. Eller hur? Det är det viktigaste för honom. Så beskyro wa la tunaffiru. Och det nämndes också att profeten sa alaihi wasallam inna minkum la munaffirin. Det finns de av er som skrämmer iväg folk. Till exempel det här med salam. Jag tror det här nämndes i samband med att en av sahaba ville läsa surat al-Baqara i salat al-Isha. Han var imam och skulle läsa surat al-Baqara i salat al-Isha när folk är trötta och har jobbat hela dagen. Och då, yani, du skrämmer iväg folk. Det blir jättebra. Salat al-Isha är jättejobbigt. Nej, det ska vara lätt. Yani, läs lagom. En halv sida, en sida, maxim. Bäst. Underlätta för folk. Och sen så avslutade profeten alaihi wasallam denna hadith och sa wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa shay'un min ad-dulja. Och sök styrka och hjälp på morgonen, vid kvällningen och en del av natten. Nam. Här, och speciellt om man bor i varma länder. Om du är resande, du ska resa hundratals kilometer på din kamel eller häst genom öknen och så vidare, det är 50 grader varmt. Vilka är de bästa tiderna att resa på? På morgonen, ja, den här första, bilghadwa, när solen har gått upp. Rauha, vid solnedgången efter asr. Wa shay'un min ad-dulja, och en del av natten. Det är de bästa tiderna att färdas på. Sämsta tiden är vad? Dhuhr, kokhet. Yani, det måste vara någon riktig orsak för att du ger dig ut i öknen mitt vid dhuhr om du ska, yani, om du är resande. Så sök hjälp i din resa med morgonen, eftermiddagen och natten. Taib. Här är samma sak. Det här är dunya när du reser. Samma sak i religionen. Sök styrka och hjälp i dessa tidpunkter. Genom att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och finns styrka i dessa tider. De här tiderna är väldigt unika när det kommer till att söka styrka och att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Morgonen, eftermiddagen och natten. Vad sa profeten Muhammad al-Islam om morgonen? Han sa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Och Allah välsigna min umma på morgonen. Den bästa välsignade tiden på hela dygnet är morgonen. Efter salat al-fajr. Det är den bästa tiden på dygnet. En tid som är mubarak. Den är välsignad. Och vill man gärna uppnå någonting gott så ska man försöka att vara vaken den här tiden. Taib. Memorera Koran. Till och med vissa av sahaba baserat på denna hadith skickade ut sina affärsmän efter salat al-fajr. För att få vinst i sin affär. Och det fick de också. För att profeten al-Islam gjorde baraka. Gjorde dua att den här tiden ska vara mubarak. Den ska vara välsignad. Så morgonen. Sök styrka och hjälp på morgonen. Och vid kvällningen. När solen går ner. På morgonen gör man fajr. Man gör sunnat al-fajr. Man gör också dhikr. Man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Med speciella adhkar efter salat al-fajr. Eller hur? Adhkar al-sabah. När man gör dessa adhkar, wallahi, du kommer att finna styrka. Du kommer att finna styrka under dagen. Allah kommer att underlätta för dig. Allah kommer att skydda dig med dessa adhkar. Så väldigt viktigt att man finner styrka i detta. I sin salah, i sina adhkar. Wasta'inu bisabri wa salah. Sök hjälp i tålamod och bön. Så när man ber på morgonen så får man styrka. När man gör dhikr efter fajr får man styrka. Allah Azza wa Jalla kommer att underlätta för det. Och sen vid kvällningen där ska man också göra dhikr. När solen håller på att gå ner. Al-Masa. Mellan asr och maghrib är en tid där man ska göra dhikr. Man ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Då finner man också styrka. Man avslutar dagen med detta. Och sen en del av natten. Natten är också väldigt speciell. En tid där man kan vara ensam med Allah subhanahu wa ta'ala. Speciellt den sista tredje delen av natten. Den delen där profeten Muhammad alaihissalam sa att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta delen av himlen. När det är den sista delen av natten. Och Allah säger, finns det någon som ber så att han kan få? Finns det någon som söker förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och så vidare. Så det är den bästa tiden på dygnet att göra salat och dua. Den sista delen av natten innan salat al-fajr. Har man möjligheten att gå upp då och göra witr eller qiyam eller dua och dhikr, så är det wallahi någonting mycket gott. Som också kommer att ge dig den här styrkan för att klara av den här resan till nästa liv. Och för att då komma till paradiset. Sheikhen säger här avslutningsvis att vi lär oss många viktiga principer av denna hadith. Den första principen, och kom ihåg detta, det här är principer som lägger ut en grund i religionen. Den första principen, att taysir al-shamil li-sharia ala wajh al-umum. Att våran religion generellt är lätt i alla dess aspekter. Hela sharia är lätt. Två, den andra principen, al-mashaqqa tajlibu at-taysir waqt husuliha. Att när svårighet uppkommer så underlättar religionen. När svårighet uppkommer så underlättar religionen. Allah kräver inte någonting från dig som du inte kan. Kan du inte be ståendes, be sittandes? Kan du inte be liggandes? Kan du inte göra wudu, gör tayammum? Av någon anledning kan du inte be i tid? Slå ihop bönen, du är på resande fot, du är sjuk och så vidare. Yani, islam har underlättat. Kan du inte fasta, du behöver inte fasta. Och så vidare. Så islam har underlättat. Den tredje principen. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Profetens uttalande alaihissalam, att om jag har beordrat er med någonting så gör det så gott ni kan. Yani, när det kommer till påbud så kan det ibland vara så att man kanske inte kan. Det finns ett hinder som hindrar dig från att kunna utföra denna sak. Hallas, gör den så gott du kan. Gör det som du har beordrats så gott du kan. Den fjärde principen, tanshit ahlul a'mal wa tabshirihim bil khair wa thawab al mutarattib ala al a'mal. Att man också, och det är en punkt som vi faktiskt glömde att nämna här, att man finner också styrka, mod och ork i att göra goda gärningar med hjälp av de goda löften som finns. De goda löften som finns. För profeten alaihi salam, han sa i hadithen, wa abshiru, och ge glada nyheter. Yani, om du försöker så gott du kan, du dyrkar Allah på rätt sätt och försöker att göra det bästa du kan, abshir, glada nyheter broder, syster, abshir, glada nyheter. Och det är generellt. Profeten alaihi salam, han sa inte abshir med belöning i dunia, utan generellt, abshir med allting gott i detta liv och i nästa liv. Allah kommer att hjälpa dig i detta liv. Allah kommer att ge dig det bästa också i nästa liv. Det här är också en sak som subhanallah, man inte ska glömma bort. Ibland, det kan kännas svårt, det kan vara jobbigt. Livet är ett test. Man måste ibland kämpa, göra jihad nafs. Stå emot det som är haram, kämpa för att göra det som man är beordrad att göra. Och då behöver man ibland den här moroten. Vet du vad morot betyder? Svenskarna säger morot, någonting som driver dig framåt. Man behöver det här. Att subhanallah, om jag ber, jag får så här, inshallah, så här mycket belöning. Jag är dhikr, jag får så här mycket belöning. Inshallah, det finns paradis. Och vad finns i paradiset? Och så vidare. Man behöver det här. Så att man kan blicka framåt, eller hur? Och det är samma sak med, inte samma sak, men nästan samma sak med dunya. Att det är jobbigt att gå i skolan. Men du vet, inshallah, jag får en bra utbildning. som kan hjälpa mig att få det arbete som jag vill ha. Det är din morot, eller hur? Annars, varför ska du gå i skolan om du inte ska få jobb? Du ska inte få arbete. Det är bara hoppa av, eller hur? Om du vet att du ändå inte kommer ha någon nytta av den utbildningen. Men när du vet att utbildningen kommer till nytta, så kallas då underlättar det för dig. Eller hur? Du kanske utför ett svårt arbete. Men det finns en stor lön. I slutet på månaden skulle du få 50 000 kronor. Alltså, du kämpar och kämpar och kämpar. För du vet att, mashallah, det finns någonting gott runt hörnet, eller hur? Bara några dagar kvar, sen kommer lönen. Du har sabbar, eller hur? Och samma sak med religionen, ikhwan. Nu talar vi inte om 50 000 kronor, vi talar inte om ett betyg i skolan. Vi talar om Jannah. Vi talar om oss Allah subhanahu wa ta'ala rida. Att Allah ska vara nöjd med dig. Vi talar om att du ska skyddas och räddas från elden. Subhanallah. Inte det här en stor morot. Någonting att kämpa för. Eller hur? Så bushra. Och också att man ger folk bushra. När du kallar folk till islam, berätta om, mashallah, du kommer att få detta, du kommer få detta, du kommer få detta. Så att folk känner sig lockade och har någonting att se fram emot, mashallah. Och sen den sista principen han sa, al-wasiyatul jamia fi kayfiyati as-sayr was-suluk ila Allah allati tughni an kulli shay wa la yughni anha shay. Det otroligt viktiga rådet i hur vi ska färdas till Allah subhanahu wa ta'ala. Det rådet som ersätter alla andra råd, och det finns inget råd som ersätter detta råd. Yani, den enda vägen till Allah är denna väg, islams väg, och islam är medelvägen. Man ska inte vara extrem och man ska inte ta för lätt på religionen. Al-qasd, al-qasd. Det här är det rådet som vi måste hålla fast vid för att komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det viktigaste rådet. Och det här rådet ersätter alla andra råd. Mashallah. Och det är en jätteviktig punkt. För det här ämnet, extremism, är väldigt vanligt idag. Och då är det också viktigt att förstå sig på, vad är extremism? Idag så säger man också extremism om saker som inte är extrema. Om du praktiserar islam, då säger de att du är extrem. Har ni hört det? Och det är fel. Och jag vill bara avrunda med det. En väldigt viktig punkt. Att vi alla förstår oss på det. Vad är definitionen av extremism? När är en person extrem? När har man rätt att säga att du är extrem? Ja. När kan du säga till en person, du är extrem? Det här är ghulu, det här är extremism. När man gör någonting som profeten al-Islam inte har gjort. De lärde brukar säga att det är, yani, idha tajawaz al-had. Om han går över gränsen. Han försöker göra mer än vad profeten al-Islam har lärt oss. I allting. I aqida, i ibadah. Ett exempel. Profeten al-Islam i hajj. När han skulle kasta sten på el-jamarat. Man ska kasta 7 stenar. Så tog han upp små stenar som var lika stora som en kikärta. Hummus. Ja, lika stora som en kikärta. Och så sa han, så här stora ska stenarna vara som ni kastar med. Bemithli hadha farmu. Så här stora ska de vara. Wa iyyakum wal ghulu. Och jag varnar er för extremism. För extremism fick de innan att gå under. Gärna om stenen är lite större, då är du extrem. Förstår du? Som profeten al-Islam kallar det här för extremism. Att kasta en större sten på jamarat. Då förstår vi också allvaret att vara extrem i andra aspekter av religionen. Eller hur? Det kan ses som någonting litet att kasta en större sten. Men det är fel. Det är extremt. Vad ska vi då säga om att vara extrem när det kommer till bön? Att överdriva i bön. Att överdriva i fasta. Att fasta varenda dag till exempel. Ja. Att överdriva i andra aspekter av religionen. Det är fel. Och det leder till att man går under. Så en jätteviktig punkt. Extremism är när man har gått över gränsen. Extremism är inte när man praktiserar någonting som är från islam. Till exempel idag man pekar finger och säger du är extrem för du har skägg. Tajib. Är det extremt att ha skägg i islam? Är det? Nej. Varför då? Det är ett påbud. Alla profeter hade skägg. Alla profeter hade skägg. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam beordrade männen att låta skägget växa. Så hur i hela världen kan det bli extremt att lyda profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Eller hur? Fel. Ibland folk säger till kvinnan som har jilbab eller niqab, hon är extrem. Samma fråga, är hon extrem? Ja. Har hon gått över gränsen? Nej. Hon håller sig inom gränsen. Och hon klär sig så som islam har påbjudit. Så hon är inte extrem. Men de här attackerna, de här mothuggen, kommer oftast från folk som vill ha den här light islam. Så det finns folk som säger jag är troende muslim och ber inte. Kvinna kanske inte har hijab, hon har tajta byxor, hon har pojkvän, jag vet inte vad, jag är troende muslim. Okej, vadå troende? På vilket sätt är du troende? Du måste visa din iman. Eller hur? Och de vill ha den här light islam. Och då tycker de inte om när folk försöker följa islam. Och pekar fingrar och säger du är extrem, du är extrem, du är extrem. Och det här ska man akta sig för. Och vissa islamologer och forskare, kuffar, de försöker säga... De säger så här, tecken på radikalisering och extremism. Att man börjar gå till moskén, att man börjar läsa Koran, att man släpper skägget, att man har korta byxor, att man har heltäckande hijab och så vidare. Det är inte tecken på radikalisering och extremism. Det är tecken på att man har blivit religiös. Förstår ni? De kan säga till exempel, tecken på radikalisering är att man... Börjar kolla på jihad-videos på YouTube. Man börjar kolla på ISIS-hemsidor och så vidare. Man börjar sympatisera med dessa sekter. Man börjar göra takfir på muslimer. Man stödjer terror och så vidare. Det är tecken på extremism. Förstår ni? Men inte att man praktiserar islam. Så man måste i alla fall förstå sig på dessa termer. Och vara försiktig med att gå och kalla folk för extremister. Hänger ni med? Så en väldigt, väldigt viktig hadith. Som jag hoppas att vi idag tar åt oss. Att man ska inte vara extrem i religionen. Och om ni ser någon som är extrem. Någon ny muslim. Någon som börjat praktisera. Så försök sakta ner personen. Försök sakta ner personen. För annars han kör full gas några år och sen är han borta. Har vi inte sett sådana bröder? Han är jättehård på detaljer, små saker. Och går och tjafsar om allting. Och sen är han borta. Subhanallah. Allah al-mustan. Allah skydda oss. Så vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.